Hej och välkommen till Förkroppsligad psykologi-podden där du får lära dig om psykologi, nervsystemsreglering och känslor, alltid förankrat i forskning och tillämpat i den mänskliga upplevelsen. Och den här veckan, gänget, jag vet inte om ni har märkt, men det bubblar gällande polyvagalteorin. Jag har ju sedan länge lyft problematiken och kritiken mot varför det här inte håller. Och jag har fnulat, putsat, skrivit på ett manus. Jag vill få med allting. Du vet, helhet, jag gillar kontext, jag gillar att det blir rätt från början. Och nu när det bubblar, nu när folk äntligen pratar om det här, så känner jag, låt oss hoppa in och titta på varför vi säger hej då, godnatt, rest in peace, polyvagalteorin, och vi går vidare. En översikt för dig som vill veta vad vi kommer gå in på först, men det har ju funkat, så varför kan vi inte fortsätta använda polyvagalteorin även om den nu skulle vara motbevisad? Sen, gå in på att teorin ursprungligen är utvecklad för djur, inte terapirummet. 3, vad handlar polyvagalteorin om egentligen, vad påstår den? 4, kritiken mot polyvagalteorin. Och 5, nu när den polyvagala stegen har rasat samman, vilka evidensbaserade metoder och modeller kan vi faktiskt använda istället? Något jag vill börja med att säga och verkligen tydliggöra är att om du har utforskat dig själv och fått hjälp av, funnit förklaringar, upplevelser i dig själv till följd av att du har blivit lärd eller utforskat inom ramen av polyvagalteorin, så är den här vetenskapliga artikeln som jag kommer gå in på, eller det här poddavsnittet, det på inget sätt vad vi försöker påstå är att din upplevelse har varit fel eller nu ska kasseras eller förminskas. Din upplevelse är alltid det viktiga, oavsett vad forskning säger. Så det som känns och upplevs i dig är det som är facit, det som är rätt, det som går först. Kritiken som jag har framfört är att polyvagalteorin är förenklad och direkt felaktig. Den påstår att nervsystemet fungerar på ett visst sätt som det inte gör. Och det är också vad den här samlingsartikeln nu har lyft och noggrant liksom gått in punkt för punkt för punkt. Att mekanismerna som polyvagalteorin påstår förklarar hur vi ska arbeta med trauma, hur nervsystemet reagerar och fungerar, vad det är som skapar de olika reaktionerna i kroppen. Det är enligt polyvagalteorin fakta, men nu väldigt tydligt isärmonterat och motbevisat. Och det är fullt logiskt att du har använt dig av den här, attraherats av, tilltalats av den här modellen, för den är visuellt tilltal, den är enkel, det är en stege upp och ner och den används och pratas om mycket. Det ger en enkel förklaring till hur vi fungerar, en för enkel förklaring till hur vi fungerar. Och så har du haft de här förmodligen positiva effekterna eller upplevelserna. Och det är inte konstigt, för det vi jobbar med är interoception, är medvetenhet i kropp, närvaro och känslor. Så det är klart att det har gett dig tillgång till nya upplevelser. Och jag kommer gå in längre fram i avsnittet varför, trots att man kan få positiva effekter av att jobba med polyvagalteorin, varför det ändå är dags och rätt mot patienter, mot de vi arbetar med, att skrota teorin och gå vidare. Och du som har arbetat med polyvagalteorin, kanske i ditt arbete med klienter, patienter eller har utbildat om det, du står nu vid ett vägskäl. Kommer jag att välja att stå i mod och sanning och ta ansvar för att nu när jag fått ny information presenterad till mig, uppdatera, göra det som är i tjänst för mina patienter och klienter och säga, jag har jobbat med polyvagalteorin, jag har tyckt att den har låtit logisk, jag har resonerat med den, jag har funnit mycket hjälp i den, men nu i och med att jag växer, lär mig mer, så kommer jag också att gå vidare från den teorin och skifta till någonting som är mer evidensbaserat. Eller kommer jag fortsätta göra det som är enkelt och lätt för mig? För när vi möts av fakta som rubbar någonting som vi har arbetat med länge, någonting som vi har trott starkt på, något som vi har kopplat till oss själva, då är det inte helt ovanligt att det kommer känslor av obehag, skam, ilska, rädsla. Du vet, den här cocktailen av jävla onajsa saker som vi känner. Och när vi känner dem så kan vi antingen double down och bara hålla fast med det här sjunkande skeppet. Eller så kan vi, okej, det här var ju inte jättekul, men med ny information så uppdaterar jag hur jag förhåller mig till saken. Ju mer jag lär mig, eller när vi, when we know better, we do better. Och att säga att jag har lärt nytt, att säga att jag uppdaterar, att säga att jag kommer ställa om, det är mod, det är att ta ansvar och det är att jobba i dina klienters eller dina patienters tjänst. Okej, brandtal över. Vi går in i det mumsiga och jag börjar med det här. Men det har ju funkat. Jag har ju fått positiva effekter av kolvagaltrin, så varför inte fortsätta med den? Och någonting som också brukar hakas på, ser jag nu när det bubblar här, det är att ja, fast det är ny kritik. Vi behöver inte ta ställning. Den är inte motbevisad. Vi behöver inte agera på det här. Vi kan fortfarande fortsätta som vi alltid har gjort. Och nej, det här är inte ny kritik. Som sagt, jag skrev min bok. Jag började skriva på den 2022. Redan då lyfte jag kritiken. Det finns massa forskare, alltså, som kan betydligt mer om det här än jag, som har lyft kritik i flera år. Och då har det liksom avfärdats med, så Grossman heter en av de kritikerna, eller han som varit störst kritiker mot porrbagaltrin. Och han har liksom avfärdats med, ja, men han har en personlig vendetta mot Porges. Och Porges heter då forskaren som har presenterat porrbagaltrin. Och sen har det kommit massa andra forskare som inte är Grossman och kommer från olika håll. Och det har också bara avfärdats, avfärdats, avfärdats. Och nu är det alltså den artikeln som kom här i februari, då är det 39 forskare som har gått samman. För att lyfta, titta på och granska de här påståendena som porrbagaltrin då gör. 37 utav de forskarna som skriver den här artikeln, den här sammanställningsartikeln, är forskare vars arbete och artiklar Porges och porrbagaltrin har hänvisat till för att säga de här artiklarna bevisar teorin och påståendena som porrbagaltrin gör. Och de här 37 forskarna, författarna, säger nej, det gör det inte. Du har missförstått eller felciterat eller liksom det här utav olika anledningar så ger det du påstår ger inte stöd. Min artikel, mitt arbete ger inte stöd till dig. Så jag vet inte riktigt hur det kommer sig att så många fortfarande försöker avföra, förminska, se bortom den här kritiken som att det fortfarande finns bäring till porrbagaltrin. Det gör det inte. Om vi då går tillbaka till, okej, men varför funkar det då? Och om det funkar, varför ska vi rasera eller ta bort eller kassera, begrava den här teorin? Varför övningar som bygger på och utgår från porrbagaltrin fungerar förklaras med så många andra mekanismer. Vi har medveten närvaro i kropp och känslor. Vi har interoception. Vi har våra andra nerver. Det är alltid kärnan i min kritik, att det är så otroligt förenklat att tro och påstå att en nerv har alla de här funktionerna. När det inte finns typ någon annan funktion i kroppen där enbart en liten sak, och nej, vagusnerven är inte helt liten, men där det enbart är en sak som bär ett så här enormt ansvar för så stora funktioner. Det funkar liksom inte så. Det vore överlevnadsmässigt ganska idiotiskt att hänga av liksom så mycket på en sak. Så det, när vi stryker oss själva, när vi lägger en hand på olika platser, när vi tittar på personer vi tycker om, när vi är sociala, när vi interagerar, när vi rör på oss, när vi andas på ett visst sätt. Ja, absolut, vagusnerven blir påverkad. Det jag påstår och det de här liksom forskarna påstår, det är inte att vagusnerven är helt verkningslös. Det är att den inte är huvudaktör eller ensam aktör i alla de här mekanismerna. Så självklart är det fortfarande oerhört värdefullt, oerhört hjälpsamt, oerhört kraftfullt, så mycket potential i att jobba med kroppen och göra alla de här sakerna. Därför så har du fått effekt när du har jobbat med patienter eller när du utforskat dig själv och utgått från palogaltrin. Till då frågan. Okej, men ifall det funkar, varför inte bara fortsätta? Jo, men fortsätt. Jag säger inte, artikeln säger inte, kritikerna säger inte. Nu ska vi sluta med medveten kroppsnärvaro. Nu ska vi sluta med att stryka och massera och andas. Det är inte det. Kritiken är, luta inte mot porrbagalteorin som evidens, förklaringsmodell till varför de här sakerna fungerar. För att det är inte det som, det är inte porrbagalteorin som förklarar den här stegen med det ventrala och det dorsala. Det funkar inte så. Och varför det är viktigt att luta mot rätt förklaringar och verkligen grunda i evidens. Dels har det att göra med att vi inte vill förvirra patienter. För det är ett argument jag har hört när jag liksom pratar med väldigt många människor. Okej, men jag kanske inte är så insatt i forskningen, men jag tycker att det här funkar i det kliniska. Jag tycker att det här är en enkel modell att använda i liksom ett möte med patienter och klienter. Eller en enkel modell att använda i mina utbildningar. Okej, fast bara för att den är enkel innebär inte att det är rätt. Så det du lär ut är de facto fel. Och det finns andra modeller. Det finns vetenskapliga förklaringar till varför det fungerar. Det finns modeller som du kan använda. Vi kommer gå in med det i slutavsnittet. Som du kan använda, som är enkla, som är tillämpbara, som inte kräver att du är neuroforskare eller att dina liksom, utbildningar eller terapisessioner blir så här, 7,5-poängskurser i neurovetenskap. Det finns alternativ, det finns förklaringar, det finns det som är evidensbaserat. Så det finns liksom, jag ser inte den här anledningen till att fortsätta bära facklan för polyvagalteorin. Så jag vet att ni som lyssnar både kommer vara personer som själva har utforskat och personer som arbetar med det här. Jag försöker liksom täcka båda fronter och prata till båda två. För då du som är privatperson som inte arbetar med det här ändrar egentligen ingenting. För dig, använd vad du vill när du närmar dig dig själv, så länge det hjälper dig att närma dig dig själv. Där det kan bli rörigt, det är när du faktiskt vill börja fördjupa dig i nervsystemet och vilka interventioner eller mekanismer som hjälper dig. För då kommer du vara tvungen, har du liksom lärt dig polyvagalteorin så kommer du att lära om det igen och då kommer det bli lite krock. Fast den här polyvagalteorin säger ju så här, fast när jag börjar titta i stressfysiologi och andra förklaringsmodeller så säger det emot och då kan det liksom bli, istället för att det ska vara hjälpsamt så blir det rörigt, vilket är, tycker jag, det huvudsakliga argumentet till varför vi ska använda polyvagalteorin i terapirummet, för att den är enkel. Det slutar vara enkelt när dina patienter vill lära sig mer. Och jag tycker också att som terapeut eller psykolog eller coach eller yrkesverksam på det sättet du är och som utbildare, så har vi ett ansvar att om vi påstår att det finns evidens som förklarar mekanismerna, så har vi ansvaret att faktiskt det finns evidens som förklarar mekanismerna, inte bara det här låter bra. Återigen, om du har gått en utbildning, för du har fått lära dig att det är polyvagalteorin, så förstår jag att du har lärt dig den, för att den har liksom fått sjuda, trots kritik, framförallt inom kroppsorienterade utbildningar och liksom sfärer. Men nu när fakta har presenterats, okej, det var det jag lärde mig. Det har hjälpt mig hittills. Nu vill jag gå vidare. Nu vill jag ta mitt ansvar, uppdatera och faktiskt arbeta evidensbaserat framåt. Nummer två då, att teorin ursprungligen utvecklades för djur, inte gällande människor och definitivt inte i terapirummet. Så polyvagalteorin presenterades 1995 utav Stephen Porges. Och det här var då en fysiologisk eller psykofysiologisk teori om det autonoma nervsystemet och utvecklings- och evolutionstänk kring vagusnerven. Så ursprungligen var det inte tänkt att använda i psykoterapi eller traumaterapi. Och det i sig är inte skäl att förkasta en teori. Vi kan börja utforska och tänka och prata och prova i ett hörn utav vetenskap och forskning. Och sen så kan det visa sig vara applicerbart även i andra fält. Och Porges har senare aktivt kopplat polyvagalteorin till kliniska eller terapeutiska traumasammanhang. Och han skriver om det i olika kliniska applikationer. Men i vissa kretsar så är det som att polyvagalteorin har nästan blivit en identitetsfråga. Och när identitet och självidentifiering tar över så är risken att klientens, patientens bästa och det här kravet på evidens, det liksom hamnar i skymundan för att jag gör det som känns bäst för mig. Jag gör det som jag resonerar med. Det här funkar ju och det går att använda, så jag glömmer liksom bort att säga, men finns det faktiskt belägg för det här? Så vad är då polyvagalteorin? I sin kärna, i sin enkelhet, så bygger polyvagalteorin på att vagusnervens parasympatiska påverkan på hjärtat kommer från två huvudsakliga ursprung i hjärnstammen. Nucleus ambiguus och den dorsala motoriska vagelkärnan. I populära versioner av polyvagalteorin så har du sett den här stegen med tre lägen. Det finns trygghet eller socialt engagemang. Och så finns det kamp och flykt och shutdown. Och att vi i olika tillstånd av vår stressaktivering klättrar upp och ner för den här polyvagala stegen. Att den ventrala delen av vagusnerven, den som går längs framsidan av vår kropp, den är kopplad, när den är aktiverad så är vi i vår trygghet, vår sociala, prosociala aktivering. Och när vi är i kampflykt, då är det sympatisk aktivering. När vi kommer i kollaps så är det den dorsala grenen av vagusnerven, den som går på baksidan av kroppen. Och polyvagalteorin kopplar de här olika stegen till myelinisering, att den ventrala vagala delen, främre delen av kroppen, den skulle vara mer myeliniserad och skicka snabbare information och därmed kunna ge den här autonoma flexibiliteten som kopplas till socialt engagemang. Du kanske har hört liknelsen att man har liksom mer kontroll över gasen, man kan växla upp, växla ner, medan den dorsala grenen, där är liksom på eller av, liksom kollaps. En annan nyckelkomponent i den polyvagala teorin är RSA, Respiratory Sinus Arrhythmia, alltså hjärtats variation i takt med andningen, och att det här är en central direktindikation på vaguston och vagusfunktion. Och kritiken då mot polyvagalteorin, dels så hänvisar jag till den forskningen som vi pratade om, den här artikeln som kom nu i februari, men det finns också tidigare forskning som tittar på polyvagalteorins grundpremisser och ur ett fysiologiskt perspektiv motbevisar eller förklarar varför det inte håller. Och kritiken säger att det framförallt är många felaktiga biologiska antaganden, men att psykologiska begrepp som trygghet, samreglering, anknytning, dissociation, alla de här stress- och traumareaktionerna kommer från tidigare psykologisk forskning. Så det finns bäring för dem, men de blir inte tydligare eller starkare utav polyvagalteorins fysiologiska konstruktioner och de förklaras inte huvudsakligen utav polyvagalteorins teser. Och jag har ju såklart också läst Porges svar på kritiken, inte bara den här gången utan tidigare, för som jag nämnde så har kritik kommit ganska länge mot polyvagalteorin och jag kunde inte, okej, okay, jag var inte neuroforskare när jag läste det första gången och jag är fortfarande inte neuroforskare, men i början när jag hittade kritik mot polyvagalteorin så var det huvudsakligen då Grossmans kritik, alltså en person. Och då tänkte jag att det kanske är så att han har en beef mot Porges. Jag hade inte tillräckligt med kunskap att liksom värdera de olika argumenten mot varandra. Jag var inte tillräckligt kunnig för att förstå. Jag visste liksom inte hur saker fungerade. Så att, vet, det var som att, vet, ungefär som att när någon pratar fysik eller kemi med mig, jag bara, du kan säga vad du vill, för jag, om du säger det så. Men i och med att jag har blivit mer kunnig och verkligen förstår mekanismerna bakom så tycker jag mig ha en bättre förståelse för vilka argument som faktiskt bär vatten. I kombination med att det inte bara är Grossman som har den här kritiken mot polyvagalteorin. Det är också flera av varandra oberoende artiklar som har publicerats och granskar och motbevisar det här håller inte, det här bär inte vatten. Och nu den här artikeln där 37 forskare vars arbete Porges hänvisar till säger att nej, men du har missförstått arbetet. Det du säger att min artikel, mitt arbete bevisar, det du säger att mitt arbete stödjer din tes, så är det inte. Jag, alltså inte jag Veronica, utan nu när jag gestaltar de här forskarna, jag som är expert på mitt område säger att du har missförstått. Det du påstår att mitt arbete stödjer, stödjer inte det. Så för mig, Veronica, så känns det har ganska länge känts tydligt att polyvagalteorin behöver liksom begravas, säga hej då, släppas och vi går vidare från den. Men just nu känns det väldigt obestridbart. Toppen. Vi har fått det här. Hej då, nu går vi vidare. Och för dig som då inte läser vetenskapliga artiklar på fredagskvällar för att det är kul så ska jag snabbt, kort sammanfatta punkterna i kritiken. Det första är då att den här trappan, ventral vagus versus dorsal vagus skulle ha olika påverkan på våra reaktioner. Det finns inget stöd i någon form av evidens. Och påståendet att den dorsala motoriska vaguskärnan skulle vara ansvarig för shutdown vid frys eller dissociation är helt utan stöd. Och i den här artikeln nu från februari samt i en annan artikel, och paus, jag kommer att hänvisa dig så att du kan hitta alla de här länkarna såklart så du får läsa vidare. Men vi går vidare. Den här artikeln då från februari, vad de pekar på är att nucleus ambiguus, alltså den främre grenen, är den dominerande kärnan för vagal påverkan på hjärtfrekvens i däggdjur, även vid stora pulsförändringar. Så hur evidens förklarar det Paul Vogal-teorin kallar för dorsal vagal shutdown är genom ett komplext samspel mellan perifera reflexer, såsom baroreflexen, kemoreflexer, respiratoriska mekanismer och viscerala nätverk, mag- och tarmreglering, så det är inte ett separat shutdown-system. Det påverkas också av hjärnstamsnätverk och hjärnans hot- och säkerhetsbedömning som påverkar de här nätverken uppifrån. Paul Vogal-teorin beskriver också det här däggdjurssprånget, vilket inte stämmer, gör väldigt starka evolutionära påståenden som att myeliniserande vagala fiber kan ge den här snabba hjärtregleringen och att det skulle vara unikt för däggdjur. Och att icke-däggdjur, typ reptiler, fåglar, saknar den här centrala koordinerade hjärt- och andningskopplingen. Och att socialt engagemang, alltså pro-social behavior, är ett däggdjursfenomen som är kopplat till den här skillnaden i myelinisering i de olika vagala fibrerna. Kritiken menar att det här motsägs av decennier av fysiologisk forskning. Respirationsrelaterad hjärtvariabilitet, heart rate variability, HRV, finns brett hos ryggradsdjur. Och myeliniserade vagala efferenter, alltså olika grenar som har mer myelin, och myelin är ett tjockt fettlager kring nerverna som gör att signalerna går fram snabbare, att det här också förekommer hos andra grupper. Så slutsatsen är att däggdjur mer ärvde mycket av det här, snarare än att det uppstod som en unik uppfinning för prosocial interaktion hos däggdjur. Så frågan är inte om social interaktion påverkar fysiologi, det är fastställt. Det är inte vagusnerven som styr den här sociala interaktionen. Det är en mycket större och betydligt mer komplex fråga. Och det finns väldigt tydlig evidens. Socialt beteende regleras av hjärnans sociala beslutsnätverk, utav motivation och våra emotionella system. Det stöds också av hormoner och neuromodulatorer. Så det är liksom inte en enskild nerv som styr, reglerar, ansvarar över det här. Mer korrekt förklaring, förankrad i evidens, är ett socialt beslutsnätverk som inkluderar amygdala, hypotalamus, det mesolimbiska systemet, prefrontala cortex, och det här skiftar såklart mellan art och beteende, dagsform, vilka olika förutsättningar, vad vi har lärt oss och vad vi har med oss i livet. Och bara en liten snabb nörddjupdykning här, att hot- och trygghetssystemet, där är det amygdala och relaterade kretsar som påverkar ifall vi närmar oss någonting eller undviker. Vårt belöningssystem, dopamin och motivation avgör om social kontakt känns relevant eller ifall det är mer kostsamt. Vi har vår sociala bindning, kontakter som vi gör med våra medmänniskor, med våra anknytningspersoner. Oxytocin, vasopressin, och som då modellerar vårt sociala minne, vår anknytning, omsorg, tillit och sociala stressrespons. Och vi har också den här prefrontala regleringen, kontext, impulskontroll, flexibilitet, mentalisering. Allt det här påverkar hur vårt sociala beteende uttrycks. Det här är alltså ingenting unikt som Paul Vogal-teorin förklarar. Den moderna sociala neurovetenskapen har hittat de verksamma mekanismerna, sett kopplingarna för hur socialt beteende är medfött och plastiskt, eller hur? Vårt nervsystem, allting i vår organism är plastiskt, kan påverkas. Det här formas av erfarenhet, kontext, hormonell status och inlärning. Så att socialt beteende uppstod inte för att en viss vagusgren blev myeliniserad hos däggdjur. Socialt beteende finns på så många olika nivåer hos reptiler, fåglar och andra grupper. Och det finns evolutionär kontinuitet i hur socialt beteende har organiserats och modellerats, även om de här uttrycken ser olika ut. En av de stora delarna i kritiken, men som är kanske minst förståelig för mig och dig, jag vet inte, det är att RSA inte är ett direkt mått på vagal ton. RSA var det här respiratory sinus arrhythmia, alltså hjärtats rytmiska variation med andningen. Och Paul Vogal-teorin använder RSA som att det vore en direkt avläsning på hur starkt vagus då bromsar hjärtat från hjärnan. Kritiken säger att RSA inte är en ren vagusmätare. Och att RSA, alltså hjärtats rytmiska variation, hur det påverkas av flera olika saker, exempelvis andningsfrekvens, hur djupt vi andas, blodtrycksvariationer och baroreflexen, koldioxidnivåer, vilken sympatisk aktivitet som är, ålder och kärlstyvhet. Så RSA kan alltså hänga upp med parasympatisk påverkan ibland, men du kan ha samma vaguspåslag och ha olika RSA, eller samma RSA och olika vaguspåslag. Alltså är det inte en direkt påverkan eller korrelation mellan nivå och aktivitet i vagus och RSA. Och hade jag haft en studiotekniker så hade jag sagt på med begravningsmusiken, för nu går vi in i den sista delen. Den polyvagala stegen har kollapsat, vi begraver den och det här är vad vi kan använda istället. Och jag vill återgå till början av avsnittet. Att den polyvagala stegen har raserat, att polyvagalteorin är motbevisad, behöver inte betyda att du behöver slänga alla övningar i skräpkorgen. Jag vill vara tydlig med att det kritiken på inget sätt motbevisar eller säger att vi ska sluta med är trygghet, interoception, kroppsbaserade övningar eller medveten närvaro i kropp, tanke och känslor. Det här är verkliga mekanismer, fenomen som vi ser har positiv effekt på stress och trauma, på interventioner för att öka vårt välmående. Vad vi ska sluta göra är att påstå att polyvagalteorin är evidensen som förklarar detta. Risken med att fortsätta använda polyvagalteorin, fortsätta strida för polyvagalteorin eller andra typer av förenklade modeller eller modeller som inte har evidens, det är att vi förenklar komplexa tillstånd och vi styr fokus fel. Att vi jagar rätt vagusläge istället för att jobba med det som faktiskt hjälper. Och att det kan skapa en falsk känsla av vetenskaplig säkerhet i metoder som inte är evidensbaserade och fastställda att de faktiskt fungerar på det sättet. Och jag sa det förut, kritiken är inte ny. Det är inte en person som har lite frågor om att vi kanske behöver justera det här, utan det finns så mycket stöd för att alla pelare som polyvagalteorin bygger på har raserats. Att vi behöver gå vidare. Du som lyssnar på det här avsnittet, oavsett ifall du gör det i rollen av privatperson som försöker lära dig mer om dig själv, eller ifall du gör det i rollen av terapeut eller yrkesverksam utbildare, titta på dig själv och sen titta runt. Varför försöker så många hänga kvar med den här teorin som är motbevisad? Vad är det som skapar den här oviljan att okej, jag trodde att det var på det här sättet, det var inte det. Vad kan jag använda istället som är mer belagt, som är mer kopplat till att faktiskt få god effekt hos mig själv eller mina patienter, mina klienter, mina deltagare eller mina elever? Och en del av det, som jag sa innan, är skam, rädsla, ilska, svårt att liksom ta till sig eller bara okej, jag har lagt så mycket tid i det här, hur ska jag liksom navigera vidare? Definitivt, vi måste också ha en period av omställning, så är det. Sen behöver vi gå vidare. Och jag är helt övertygad om att den här vägen vidare är tillsammans. Att vi, både privatpersoner eller personer som söker information för sig själva och yrkesverksamma utbildare, att vi tillsammans kan lära oss mer om nervsystemet och få en mycket bättre, djupare förståelse. Dels hur det faktiskt fungerar, men också hur vi kan förmedla det här, applicera, tillämpa. För att precis som att vi inte ska ha en felaktig förklaringsmodell och använda den i vårt arbete, så är det heller inte hjälpsamt att liksom bara nörda ner i forskning ifall vi inte kan förmedla det. För vad är då syftet med att nörda och lära oss allt det här om nervsystemet om vi inte kan förmedla det och använda det praktiskt tillämpbart? Tillsammans så kommer vi att hitta en så mycket stabilare väg framåt. Så vi ska fortsätta att arbeta med kroppsbaserade metoder. Vi ska fortsätta att arbeta integrativt med kropp, tanke, känsla i vårt arbete. Men att vägen fram vilar på robust evidens, eller hur? Och de olika modeller och teorier som jag använder, som är vetenskapligt förankrade, är exempelvis anknytningsteorin, toleransfönstret som klinisk modell, affektreglering och emotionsforskning, compassionfokuserade modeller, interoception och sensorisk medvetenhet. Och för dig som vill veta, okej, konkret, enkelt, hur går jag vidare? Så har jag gjort en gratis resurs som du kan ladda ner. Gå in på veronikalovenbok.se/polyvagalteorin så kan du ladda ner den där. Och det ger dig dels resurser för att lära dig om de här modellerna och teorierna som jag använder. Dels ger jag länkar till allt det jag pratat om i dagens avsnitt finns i den resursen. Och hur kan jag börja prata om det här, titta, använda det här i mitt kliniska arbete redan nu? Jag är som sagt helt övertygad om att vi bäst gör den här resan framåt tillsammans. Jag vill jättegärna fortsätta samtalet med dig. Häng över till Instagram och dela dina tankar, känslor och reflektioner efter det här avsnittet. Och skulle du vilja dela avsnittet som en resurs, patienter, utbildningar, så du får jättegärna tipsa vidare om avsnittet. Så att vi tillsammans kan flytta kunskap om nervsystemet framåt och hitta hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra klienter och patienter och elever. Tack så mycket för idag.